A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ska ha fredagsmys.
Men det är fredagsmys.
Och det är det sista vi gör. Var det inte så någonting?
Fredagsmys.
Vi måste ha kanske... Jo, vi tänkte fråga er poddlyssnare. För att vi släpper ju podden nu på fredagar.
Och den låten, vignetten som ni precis hörde, det är ju en tjuvjaktlåt. Vad händer då? Den har vi ju typ haft i... Ja, 9 år snart.
Mm. Och då sa Sofia så här, ska vi byta ut den till kanske någon cool liksom, typ It's Friday night eller något liknande. Men då sa jag... Jag tror poddisarna, jag tror att ni gillar att det är samma intro, att det är igenkänningsgrejen. Så därför vill vi att ni går in på vårt Instagram, Valgren och Wistam.
Jag gör en liten så här röstningsgrej där då, kanske.
Ja. Mm. Och så säger ni, vad tycker ni? Ska vi behålla den gamla eller ska vi göra en helt ny?
Ja. Det vill säga kid.
Kid får göra en hel. Ska du och jag skriva en ny låt, Sofia? Ja.
Det är roligt ändå vilka vi har i vår närhet. Men ska vi fråga kid eller Benjamin kanske? Ska vi ringa Orup? Jag vet inte, vem ska vi ta som gör våra nya vignetter? Det är rätt lyxigt, va?
Det är faktiskt väldigt lyxigt, ja. Nej, men så kul att veta. Jag tror att ni vill behålla den gamla, men det kanske ni inte alls vill. Ni kanske är inte sugna på något nytt.
Ja.
Ni kanske vill att jag ska byta ut Sofia Wistam mot någon annan härlig.
Nej.
Eller tvärtom.
Det får ni inte välja. Gud, vad konstigt skulle vara att sitta och prata med någon annan. Det känns som att, nej, det går inte.
Nej, då är det ju inte Valgren och Wistam, då är det något annat.
Mm. Du vill ha ett lifehack som jag precis såg, som jag verkligen, gud vad smart. Du vet, skåpet där man mölar in alla lakan. Aha. Underlakan, påslakan, örngott, det blir en jäkla röra för mig.
Var är ditt sånt skåp?
Nere i tvättstugan. Var är ditt?
Uppe i tvättstugan.
Mm-hmm. Mm. Ja, i alla fall. Det brukar bli lite rörigt där. Då såg jag någon så här, ta
pås... Ska du säga rulla?
Nej, ta påslakanet, vik ihop det och lägg i örngottet. Så håller ihop, alltså örngottet och påslakanet.
Det är ett kit då liksom.
Så. Blir det ett kit? Är inte det smart?
Jo, faktiskt.
Jag har liksom inte tänkt tanken.
Nej, jag brukar försöka lägga dem ihop. Men det är som med strumpor.
Ja.
Det försvinner alltid någon strumpa och det försvinner alltid något jäkla örngott. Alltså.
Ja. Ja, men nu tips att vika ihop och lägga i. Nu måste jag först bara berätta om min vecka som började i söndags faktiskt, med det jag ska berätta nu. Då, klockan 7 på morgonen, stod jag i hallen och storgrät. Gissa varför?
Jag vet varför, för att vi är vänner, Sofia, så du har redan berättat det här. Men jag förstår dig.
Nej, men det var rakt in i hjärtat. Okej, min 19-åriga lilla Texas, som då håller på att bli stor, han åkte till USA, satte sig på planet, åkte till New York, tog ett tåg där och är på ett universitet i USA. Och det känns så läskigt och stort. Och jag är kanske en hemsk mamma, för jag har ju sån här hitta min iPhone på hans telefon. Så jag följer honom. Så jag följde honom med tåget från flygplatsen till Philadelphia. Liksom. Och sen så på morgonen, så ja, det är ju lite efter i tiden, och så här, så kollar jag, har han kommit hem? Och sen så bara, och nu åker han till skolan. Jag kan inte hålla på så här så länge, men alltså det är så, jag fattar inte hur det kommer bli när sista barnet flyttar. Alltså, ni som lyssnar har varit med om det. Jag har liksom inte tänkt på det, eftersom jag har 4 barn, så när något har flyttat, när Kid har flyttat och Cindy har flyttat, då har det liksom inte känts så mycket. Men det är en otrolig skillnad på energi med ett barn hemma.
Ja, det kan jag intyga eftersom jag har det så. Och du måste också förklara för poddlyssarna att alltså, han flyttar till USA. För det lät bara som han har satt sig på ett plan och åkt till USA. Ja. Nej, han ska ju plugga där.
Ja, men alltså 1-4 år beroende på hur det går och om man trivs och så. Tänk om han är borta 4 år.
Nej, men det är inte klokt. Och det är så här fotbollsgymnasium.
Ja, men han kommer spela fotboll och plugga såklart. Men framför allt mogna, tror jag. För Kid åkte ju till Los Angeles och pluggade musikproduktion då när han var i den åldern efter gymnasiet. Och han kom tillbaks betydligt mognare. Jag kommer verkligen ihåg hur han liksom, han sa det till mig nyligen. Han bara, ja, men jag kommer ihåg att när jag kom hem så uppskattade jag så mycket till exempel Pernilla, hans styrmamma, alltså Orups fru.
Jag tror hon uppskattar mig.
Nej, men att hon lagar jättegod mat till exempel. Innan dess så tog han det för givet. Och efter det så han bara, gud, här har jag ätit så här snabbmat och lagat själv. Hon står ju verkligen och lagar jättegod mat varje kväll och serverar till oss. Då uppskattande. Och även, kommer jag ihåg, Orups musik. Innan han åkte så, nej men gud vad tramsig, usch vilka låtar, det var inget bra. Och sen när han kom hem så bara, det är riktigt bra låtar, det är bra poplåtar. Man bara, ja, det är det faktiskt, du vet. Han mognade, och det kommer ju Texas också göra. Men jäklar vad det svider i mamma hjärtat. Jag vill och är pepp och glad för hans skull. Men hur ska det gå? Tänk om det blir någon skolskjutning. Oh, jag är så orolig för så mycket.
Nej, men gud, ja, sånt ska man behöva oroa sig för. Var bor han då? Bor han liksom på skolan?
Just nu så bor han, för att det ska lösa sig när skolan kommer igång, har vi hyrt så här Airbnb. Så han bor i källaren hos en spansk familj. Och han är rätt bra på spanska. Han är verkligen så här...
Han kommer komma dit på sina resväskor och bara... Ja. Hola!
Ja, precis så är det.
Jaha, I'm going to stay in your basement.
Ja, ja, ja.
Nej men gud, tänk om de låser in honom där och kastar nyckeln.
Ja, precis. Nej men alltså, det roliga med honom är att han är kanske enda av mina barn som är riktigt så här ordentlig med, du vet, alltid nytvättade kläder och så vidare. Och det har ju jag skött åt honom och laga mat och så där. Nu är det liksom upp till vis, nu måste han göra det själv.
Ja men vadå, så att han får inte gå upp till spanska familjen och få sig en paella till middag? Utan,
nej.
Nej. Åh, han ska tvätta, har de tvättmaskin och sånt?
Jag vet inte. Nu väljer jag att steppa tillbaka lite grann och får vi se hur det går. För att Texas kommer inte ta på sig smutsiga kalsonger, så mycket vet jag. Så på något vis så kommer han lösa det. Och det är ju roligt. Det är som när Kid flyttade till USA och min kompis bor där. Och då sa jag så här, eller hon sa också, ring om det är något. Och då stod Kid i affären och sa, ah, ska jag köpa det här tvättmedlet eller det här? Ringde han till min kompis och frågade. Hon bara, men du läs på förpackningen. Ja. Och såklart så kommer det bli nu så att han, ja, det går ju att lösa problem. Och han kommer klara galant, men det är ett stort steg alltså. Och det är Lennox kastade, min yngsta då, som den som är kvar, kastade sig över Texas rum.
Jag ska precis fråga det. Hur, ja.
Han har redan flyttat in, ut med alla Texas-grejer, in med Lennox-grejer.
Texas har haft det största rummet.
Jajamän.
Som Lennox får nu såklart.
Mm, så att nu,
Men känner Lennox att han saknar sin brorsa? För de var ändå ganska nära i, eller är ju nära i ålder.
Jag tror inte det. De har tjafsat rätt mycket. Ah. Men jag tror ändå det är konstigt när det blir färre i huset. Det är en energi som försvinner. Jag och Magnus också säger det. Även fast inte vi hängde så mycket hela familjen, för alla har olika agender, så blir det ändå det en energi. Ja, du har ju varit med om det här. Vilken separation var värst, skulle du säga?
Nej, men egentligen var det nog för att Oliver flyttade hemifrån ganska tidigt, men det var också att det var så här, inget uttalat, utan han började bara liksom, ja, plötsligt bo hos kompisar och sen var vi osams ett tag och det var liksom såna saker inblandat, och sen så kom han tillbaka och sen plötsligt så flyttade han hemifrån och då var han typ 18, och då hade jag ju liksom 3 barn till hemma. Bianca tror jag var den som var sorgligast, för att hon var verkligen så här, nu köper jag en lägenhet. Mm. Och då vet jag att vi satt i soffan och jag bara, nej men gud, har du köpt lägenhet, ska du flytta? Och så började jag gråta och vi grät båda två. Medan Benjamin, han bara sov över hos kompisar hela tiden, och till slut jag bara, men hallå, ska du aldrig sova hemma? Och plötsligt så hade han bara flyttat utan att man liksom förstod hur det hände. Så att
Och nu sover han här hela tiden.
Och nu är han mer här än någonsin, exakt. Ja. Nej, men och grejen med Theo som vi har pratat om tidigare. Theo kommer inte kännas så tungt, för att han vi har ju delat vården om honom, jag och hans pappa. Så jag är så van att han inte är här. Så att det kommer kännas jättekonstigt såklart att han flyttar hemifrån helt. Men vi som är skilsmässoföräldrar, vi är mer vana att vara ifrån våra barn fast vi inte vill.
Nej, men jag, precis som du säger också, när första barnet flyttade, eller kid flyttade till Europa rätt tidigt, då, när man har fler barn, då bara, okej, bra, han har det bra där, bra pappa, bra styrmamma, allting. Då fokuserar man på de andra barnen. Då ältar man inte det så mycket. Men nu liksom, ja. Och så börjar man tänka sig, ja, kanske man då ska sälja det huset och flytta till lägenhet och börja liksom det andra kapitlet, eller nästa kapitlet, som är så här vuxenliv igen liksom.
Ja, men jag kan ju inte ens tänka mig, Theo är ju 16, fyller ju 17 i mars. Alltså när jag var 17 år, då gjorde jag Piccadilly Circus, då hade jag flyttat hemifrån.
Var du som Theo när du gjorde Piccadilly Circus?
Ja, det är så sjukt. Ja, det är så sjukt. Men jag var ju också, jag tror att vi pratade om det i podden också, jag var ju också väldigt så här bortskämd hemifrån, inte fått direkt lära mig att tvätta och liksom sådana saker. Så när jag då flyttade ihop med Emilio, som jag gjorde när jag var 17, vilket också är jättekonstigt, och att vi sen fick tre barn liksom, så sa ju han någon gång, för att han var alltid den, han var väldigt pedantisk och han tvättade och han hade full koll på hur man skötte, alltså vi hade ju tvättstuga då, vi hade ju inte tvättmaskin i hemmet. Och så var det någon gång som han sa, åh, kan du gå ner och tvätta, för jag hinner inte. Och jag bara, okej. Så gick jag ner i tvättstugan och stod där bland tvättmaskinen och bara, jag vet fan inte om jag tvättar. Jag har tvättat hela mitt liv. Och jag vågade inte säga det till honom, för det tyckte jag var lite pinsamt. Så då ringde jag någon liksom så här svägerska jag hade, Vitos flickvän typ, och bara, hallå, hur fan tvättar man? Vad trycker man på för knappar? Jag hade ingen aning.
Det är så som Texas kommer ha det hos den spanska familjen nu.
Verkligen. Ja, nej, men vilken, ja, jag förstår det. Stor grej. Har han ringt den?
Ja, men vi facetimar och jag stalkar på den där appen och tittar vad han gör och sådär. Nej, men det är jättekul, och kanske man åker hälsa på sen. Men man vill ju först låta honom göra sin grej, så man inte är, oh, mamma är här också.
Och jag kan lova dig att Lennox kommer sakna Texas och vice versa. Så när de kommer ses nästa gång, då kommer de bara kramas. Och
ja, det var väldigt mysigt. Vi var ju där i Spanien, hela familjen, alla barnen, över nyår. Och det blev ju lite bonding. Man bara kände att, ja, men nu laddar vi upp lite, eftersom Cindy, min dotter, bor i Italien också. Så att, så att det är många barn på vift nu.
Det är så sjukt. Vi pratar inte om det så ofta, men hon bor i Italien.
Min dotter då, ja, det har jag inte faktiskt kanske pratat om. Men hon har liksom flyttat hemifrån redan för länge sedan. Det är därför det inte blir lika stor skillnad. Hon pluggar konst i Florens. Och dit vill jag också åka och hälsa på. Det är också häftigt.
Verkligen, vilken grej. Pratar du italienska? Nej.
Nej, tyvärr. Och det är häftigt med italienska.
Oh, älskar italienska. Ja, vi får se.
Nu vill jag veta, nu har vi startat mycket och pratat om mina tårar här, men berätta, hur går det med din svett?
Ja,
är det svettigt?
Det är svett och tårar. Nej, tårar är det inte än.
Skratt måste det vara.
Vi skrattar väldigt mycket, och vi pratar ju då om repetitionerna med min show, Pernilla Wahlgrens Happy Ending. Och vi har premiär om en vecka. Och när jag sitter här nu idag så känns det helt absurt att vi ens ska ha en färdig show tills dess. Men vi har gjort det några år, och jag har känt så här varje gång innan premiären, va?
Ja, det tror jag. Kanske möjligtvis inte. Jag var ju hälsa på er där i repetitionslokalen, och då kändes det som att alla var så här, okej, hur ska det här gå? Så att jag vet inte om det brukar vara riktigt så varje gång, men jag är säker på att du får till det. Vi har ju liksom stått så här och tittat på varandra innan poddshowen och inte haft koll på någonting, och det blir jättebra. Så att jag är helt säker på, med alla de här talangfulla människorna, att det blir bra.
Ja, men jag tror det. Vi har väldigt mycket roligt material, så att vi kommer antagligen, vi ska köra för publik första gången på söndag, och då kommer det nog vara så här kill your darling, som det heter, när man inser att fuck, vi är för långa.
Bättre det än för korta.
Ja, verkligen. Eller pratar du om mig nu, eller nej? Nej, och jag vet att när vi gjorde Hybris-showen, så dagen innan premiären ändrade vi faktiskt en låt i showen som inte var med då, och vi sa att, vet du vad, Jag tror att vi ska byta. Så vi bytte en låt och den här stackars killen som spelade in våra bakgrunder fick sitta på natten och producera nytt material. Och, så att vi är ganska bra på att ändra och kasta in nytt och så i sista minuten. Och det är lite så med den typen av show vi gör, att det är inte ett färdigt manus från början, utan vi skapar ju hela tiden allt eftersom. Och jag och Benjamin har skrivit två otroliga låtar. Nej, men vi har skrivit två låtar som ingår i showen. Som
ni har skrivit tillsammans?
Ja, som vi har skrivit tillsammans. Ja. Ja, det är väldigt kul faktiskt att få göra det ihop med honom. Och det är ju då showlåtar. Så att, det är ingenting som vi kommer släppa på platta. Det är inget sånt material. Men det är det som är så jäkla kul när man gör den här typen av show, att jag även kan involvera då Benjamin, för att jag vet att han fattar grejen. Om jag säger så här, jag vill göra en jävla musikallåt, ja, då skriver vi en sån. Jag vill göra en Broadway-låt med liksom showkänsla, och då skriver vi en sån, för han har det i sig också utöver att han skriver pop och visar. Så det är, ja, men det är jättekul. Så att vi skriver hela tiden, vad heter det, allt eftersom.
Men var inte Benjamin med och skrev den här Per Andersson-låten på Mello?
Precis. Jag...
Var det förra året, eller?
Nej.
Nej, förra. Hur länge sedan var det ni gjorde Mello, du och Per?
Det är jätteroligt att du tror att det är 2021. Ja, men det var inte så länge sedan.
Ja. Två år sedan.
Ja, när jag sa det kändes det som att snälla, det är 5 år sedan, men det var det inte. Ja, 2021 så ledde jag och Per Andersson en av deltävlingarna. Och då hade jag en idé från början att jag ville börja öppna med ett shownummer. Och Benjamin hade gått och nynnat på en låt som han hade typ skojat med Jakob och Melina. Så han hade bara gått och sjungit så här, och här kommer Jakob och något sånt där. Och sen hade jag den i huvudet. Och så fick jag bara för mig från ingenstans att, men tänk om man skulle börja programmet med att jag och Per ska göra det här tillsammans. Men jag ligger liksom, folk har lite förutfattade meningar om mig och tycker si och så, men alla älskar Per Andersson. Det finns ingen som inte älskar Per Andersson. Och så bara sa jag, fan, alla älskar Per Andersson. Så sålde jag in idén till SVT och så sa jag till Benjamin, kan du skriva en låt på det här? För han hade ingen låt, det var ju bara en liksom, inte ens en refräng, en rad. Och han fattade grejen 100%. Skrev hela låten, Per och någon kompis till honom skrev hela texten. Och det blev ett väldigt, väldigt roligt och kul.
Ska vi lyssna?
Det kan vi göra. Välkomna alla ni som ser på Mellocirkusen. Ikväll så är jag eran schlagerdam. Ja, nu har Pernilla Wahlgren fått tv-tid igen. Men utan barn och hundar och reklam. Men i morse kom jag på att jag helst vill vara två. Jag tänkte, jag ringer någon som ej kan säga nej. Vem tar jag då? Jag måste ringa Per Andersson. Alla älskar Per Andersson. Han är ju rätt snygg någonstans, om man ser honom på distans. Han är ju så aningslös och förmodligen arbetslös och lagom populär. Jag måste ringa till Per
Andersson.
Hej, det är Pernilla, jag har en idé.
Jag är på.
Ja, fast du har inte ens hört vad det är.
Jag är på.
Nej, men snälla, har du inga krav?
Jag är på.
Det är inget betalt.
Underbart, jag kommer med en gång.
Hejsan alla, hello. Åh, jag älskar Mello. Du ringde, vilken jäkla grej. Jag tänkte orden milde. Jag tror vi kan få till det. Vi två har något bra och det är mig. För jag älskar Per Andersson. Är superheta Per Andersson. Är whoopi-doo Andersson. Jag är skitstark och jättelång.
Han är låg.
That's me.
Jag vill inte ha en sidekick
som är mera störig än en dickpick. Jag vill inte vara här när alla bara älskar den där Per.
Hej, Pernilla!
Mamma och pappa!
Du ska inte vara ledsen.
Vi älskar dig.
Ja. Ni kanske tycker jag är silly, men jag är mer än Piccadilly. Så tack för att ni finns och följer mig på Insta. Tack för att ni älskar mig.
Det är klart att vi gör, men vet du vad vi älskar mest hos dig då?
Att du kände Per Andersson.
Hedersklippen Per Andersson,
en samlad city kultur ikon. Ge en guld och till Andersson, i en hoppe Per Andersson.
Passa pucken till Andersson, jag älskar Andersson.
Jag älskar Andersson.
Och titta, den börjar snart, ja.
Jag var helt off förra året.
Mm, absolut, men nu är det Danny tillbaka.
Fröken Snusk och Gunilla Persson är det som alla snackar om.
Nej, men Gunilla Persson, snälla. Har hon på riktigt polisanmält Mustiga Mauri?
Ja, för att försöka matförgifta henne när hon var gäst i hans tv-program. Nej, men det, hon gör så knasiga grejer.
Ja, minst sagt. Så att jag hoppas...
Men det kommer ju bli Gunilla Persson show hela Melodifestivalen. Och hon var med, tror jag, i deltävling 3, Fröken Snusk i 2. Och den som, vad man har hört lite så här, när man hör rykten om segertippade, då är det Marcus och Martinus som är 4. Deltävling 4.
Ja,
har du hört något? Du brukar alltid gå lite rykte om någon som är bra.
Ja, det har du rätt. Jag har inte hört någonting, men faktiskt absolut ingenting. Men alltså, Fröken Snusk kan ju sjunga, men jag hoppas verkligen att de låter Gunilla Persson sjunga. Så att de inte bara liksom lägger massa körer och så... Men jag vet, hon kanske kommer pratsjunga eller rappa. Mm. Who knows? Vad fan heter det?
Ja, who knows?
Ranelid har varit med och Edvard Blom och...
Ja, det alltid... blir väl underhållning liksom.
100%.
Det kommer bli lite mordförsök om någon slänger något eller du...
Oj, 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 Gunilla Persson, hon kommer skapa så mycket rubriker, va? Hon kommer rasa. Nej, men det är det som är kul med Mello, att det är högt och lågt och seriöst och oseriöst och blandat. Jag tycker det är jättekul. Det har varit så tråkigt om Melodifestivalen bara var så här pretto och korrekt och jag har, alltså Idol, jag har inte sett ett enda avsnitt av Idol. För det är så här, ibland jobbar man och man har inte tid och man liksom tappar lite. Ja, men där är också, de är så himla duktiga och bra, så att ibland är det kul när det inte är så himla perfekt, alltså. Ja. Och det är ju det är det som är ärligt med Mello.
Men det är kul, det är lite krigsföring där nu, för nu släppte ju Fröken Snusk Rid mig som en Hollywoodfru. Hon har ju en låt som heter Rid mig som en dalahäst. Mm. Nu har hon släppt Rid mig som en Hollywoodfru. Det är krigsföring.
Oj, oj, oj. Nu är det krig mellan Fröken Snusk och Gunilla Persson.
Och Gunilla Persson tycker att hur kan man heta Fröken Snusk och så vidare.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, nej, men det ska bli kul. Men nu tänkte jag att det skulle låta så här. Ju Britney Spears. Och i förra podden så pratade jag med dig om att jag skulle åka till Göteborg med Daniel Paris. Vi skulle vara med i TV-program och vi pratade om Britney Spears och att Daniel var lite besatt över att jag hade träffat Britney och intervjuat för en herrans massa år sedan. Och då fick jag i uppgift av dig att prata med Daniel om en viss sak.
Jag vill att du skulle prata om vad han som Britney Spears fan deluxe, vad tycker han egentligen om hennes framträdande på Instagram vecka efter vecka som är så märkliga?
Mm. Ja, men för jag pratade med honom om, och det, lite historia är ju att Daniel är en fan av Britney på en annan level. Alltså han kan allt. Han har tittat på varenda klipp, varenda dokumentär. Han har sett varenda rättegångsdel. Han vet allt. Det var väldigt intressant. Och bara, när man väl började nysta i det så blev man ju också helt så här, oj, 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 oj. I alla fall. Jag pratade med Daniel. Jag har också läst boken som jag vet att du inte har hunnit läsa än, men hennes memoarer. Och jag har dessutom tittat på lite dokumentär och intervjuer. Så jag har nördat in mig på det här ordentligt. Men vi kan väl börja med att lyssna på vad Daniel faktiskt svarade. Jag fick ju uppdrag av Pernilla att fråga Daniel Paris när vi nu var i Göteborg om Britney Spears. För att historien är ju att någon gång sa jag till Daniel så här, oj, Britney verkar inte må så bra. Och då fick han något slags utbrott och han försvarade henne 100%. Och nu sitter jag med Daniel, så nu ska vi prata Britney Spears.
Du måste ju säga det.
Vad ska jag säga?
Det.
Vad är det?
It's Britney, bitch.
It's Britney, bitch.
Åh, gud, nu kan jag dö lycklig.
Men du, när började ditt intresse för henne, om vi liksom backar bandet?
När föddes jag? 1988, när kom första låten. Ja, men alltså, det var verkligen från start. Ja. Baby One More Time. Jag såg videon precis som alla andra. Jag föll för den av en annan anledning. För jag var ju inte som alla andra killar. Mm-hmm. Så jag var inte riktigt skolflicka-uniform. Det var inte av den anledningen som jag.
Nej.
Men jag bara kände att det här är något. Liksom. Och när musiken tog över mig så kände jag bara det här. I like this girl.
Ja. För du skickade ett sms till mig rätt nyligen.
Ja.
Jag har en fråga. Har du träffat Britney Spears? Och jag bara ja, för jag intervjuade då henne för ett gäng år sedan. Typ i den perioden när du upptäckte henne. Och det var hur stort som helst för dig tydligen.
Men det känns som att jag träffar Britney Spears. Jag sitter då och kollar på en Britney-dokumentär som jag gör varje morgon på YouTube. Så ser jag så här, ah, men on Swedish TV, la 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 la. Jag bara, oh. Och så ser jag en fyra-logga i hörnet. Så jag bara, men det är TV4 liksom. Vårt kära TV4. Och så ser jag då en mörkhårig, vacker intervjuperson, intervjuare. Och så tänker jag så här, rimligen så borde jag veta vem det här är. Så, eftersom att så här, på ett eller annat sätt så kollar jag, är det Tilde de Paula? Är det Maria Fors? Alltså jag ser det mörka håret så bara, åh herre min gud. Det är min kompis Sofia Wistam. Så jag slänger ner min dator. Jag måste köpa en ny. Och skicka dig ett sms. Jag kommer ställa dig en så konstig fråga nu. Och du bara shoot direkt. För att ja, du har ju väl fått alla konstiga frågor som går att få. Har du intervjuat Britney Spears? Ja, punkt. Och jag tror inte att jag... Det finns ett före och ett efter det där smset i mitt liv.
Men alltså, för det, nu när vi har pratat lite här innan också. Så är ju... Du är ju liksom fan på en stor nivå. En other level... another level. Men också tänker jag på de här Free Britney människorna som kom just med det här förmyndarskapet, om man läste om det. Då hängde du med på hela den resan liksom.
Alltså det många inte vet är att första Free Britney kom för jättemånga år sedan, när folk började prata om att så här, vi har inte sett så mycket bilder på Britney, vart är hon? Så här, hon är alltid hemma på Instagram och hon är alltid hemma på alla sina sociala medier. Så här, går hon ut liksom? Men då lyckades då hennes pappa främst och ja, men folket runt henne. Då, de har ju massa kontakter med media, TMZ bland annat, då, där de ser till att artiklar skrivs. Så de lyckades avskriva de här fansen som konspirationsteoretiker. Mm. Sen gick det flera år och sen blomstrade Free Britney på nytt. Och då plockades det upp av media och fans var verkligen så här, nej men nu, liksom, vi vill se henne, vi vill höra att allt är okej, vi vill se bilder på henne ute i det fria. Mm. Vart är Britney? Mm. Och då blev det mycket större och då kunde de inte avskriva det igen. Så det har trendat två gånger, men det har bara tagit fart en gång.
Okej. Okay. Pernilla skickade ju verkligen med mig frågor då i förra podden. Varför, nu när hon då blev av med det här förmyndarskapet, varför lägger hon ut så porriga, knasiga filmer på sitt Insta? Varför lägger hon inte upp vanliga bilder liksom då, för att visa att jag är fullt fungerande?
Jag tror att det är Britneys sätt att verkligen uttrycka sig och visa sin frid. Hon var ju så reglerad så himla länge av sitt förmyndarskap. De sa vad hon fick köpa, vad hon fick äta, vad hon fick dricka, vad hon skulle göra med sina dagar. Om hon skulle köpa godis till sina barn eller böcker, då var hon tvungen att fråga om lov. Och det kunde ta upp till 3 dagar innan hon fick ett svar. Det här är en mångmiljonärskvinna. De sa vad hon fick ha på sig, hur hon skulle se ut på scen, hur hon skulle ha sitt hår. Så vet du, hon är fri nu, då är hon ju så här, men nu ska jag bara uttrycka mig, nu ska jag vara naken, för att nu får jag vara naken, bokstavligen. Och då kastar hon sina kläder. Och hon har ju varit så himla låst liksom. Och sen det här dansandet, ja det är klart att man kan titta på det här dansandet och tänka så här, gud vad är det som händer? Men vi måste också komma ihåg att Britney blev känd när hon var 16, 17, 18. Vad blev hon känd för? Sin jättefina röst, men också för dansen. Och hon, i hennes huvud så har hon alltid blivit hyllad för dansen och de här korta shortsen och så här. Det var ju det när media då sexualiserade en ung kvinna i den här åldern, vilket var så himla problematiskt, men det var ju också det som hyllade henne. Och hon har väl stannat lite i det. Jag tänker så här, det är det här liksom folket vill ha.
Men det känns ju, för att det jag ser och många ser är ju att det här är en trasig tjej. En tjej som inte mår bra. Och man börjar ju tänka att det kanske var en anledning till att hon hade en förmyndare.
Alltså, ett förmyndarskap är ju, om man anses vara oförmögen att ta hand om sig själv, eller kanske man farar för sig själv och sådana där saker, så kan man få till ett förmyndarskap. Sen så kanske Britney, hon hade ju förlossningsdepression 2007.
Det var då hon rakade av sig håret?
Ja, rakade av sig håret. Hon hade egentligen bara behövt liksom bli lämnad i fred eller åka till någon ö, vet, så här, inte vara jagad av paparazzis. Men Britney hade ju bokstavligen ett pris på sitt huvud. Så hon var ju jagad vad hon än gjorde. När hon var som mest igång då kunde en paparazzibild få flera miljoner dollar. Så de här paparazzifotograferna, de jagade henne dag in och dag ut. Och drev ju henne typ till vansinne. Mm. Liksom. Och så skulle hon haft ett förmyndarskap? Nej, det tycker jag inte. Skulle hon haft liksom ett starkare team runt sig som kunde ha lite mer koll och som kanske kunde vara runt henne? Absolut, men i USA så är förmyndarskap big business. Det är många människor som tjänar jättemycket pengar på det. Som tjänar på att förmögna människor, inte nödvändigtvis kända men liksom rika människor, att de är placerade i ett förmyndarskap. För det är massa människor som får lön genom det. Britney har ju försörjt så många människor under de här 13 åren, bland annat då sin egen familj, bara genom att vara i ett förmyndarskap. Alla de här leden, att hon måste ringa och be om typ en Swish-överföring, bokstavligen, för att köpa en bok till sina kids.
Men du, om vi pratar barnen då, träffar hon dem någonting? Vad händer där?
Inte just nu. Barnen har valt att bo med deras pappa. De har flyttat till Hawaii nu. Men hon hörs, så vitt jag vet, så hörs hon lite på sms med sin ena son. Mm. Och han är också den som har valt att liksom inte prata om henne i media och sådär.
Men det är ju så hemskt. Alltså, för det är det man tänker att det hon kanske skulle behöva mest av allt är att få vara med sina barn och få liksom bygga upp någon slags självförtroende, självkänsla och må bra.
Mm. Britney har alltid älskat sina barn. Mm. Alltså, när hon var som yngst, hon pratade alltid om sina barn. Hon blev en ganska ung mamma i moderna mått mätt. Och pratade alltid om att det är när hon är som lyckligast och det är när hon är som gladast. Och tiden med hennes barn betyder allt. Och förmyndarskapet, hennes pappa då bland annat och alla andra förmyndare, det var ett gäng. De lockade ju alltid med att, ah, men om du gör den här turnén och du får träffa barnen ännu mer. Om du släpper den här låten eller ställer upp på den här intervjun, då kommer du försöka middag med barnen, då kommer du få, så de lockar alltid liksom med tid med barnen. Så Britney jobbar ju som en maskin för att hon bara skulle få träffa dem. Och nu så vill de inte träffa henne och så här. Men det, alltså det är ju mellan dem så, men jag kan verkligen, jag som fan vet ju, jag har ju sett alla intervjuer med Britney. Hon pratar alltid om sina barn. Mm. Alltid, alltid, alltid.
Men det bara känns som att det hon gör på Instagram, alltså det som når ut till människor just nu, förutom boken då såklart, där hon gav sin version, det är ju också att de ser det, och det kanske inte gynnar att de ska få träffa, eller de vill träffa henne, barnen just.
Nej, de trycker ju mycket på det. Att barnen har sagt att, för barnen går ju i skola och har jämnåriga vänner och sådär. Och förmyndarskapet och pappans advokater, Kevin Fellas advokater, har alltid tryckt på att barn mår väldigt dåligt av specifikt nakenheten.
Mm.
Och man har också märkt att när Britney har råkat i clinch med sina barn, vilket har skett offentligt några gånger, så har det också varit en korrelation att hon har lagt upp väldigt mycket avklätt innehåll i samband med det.
Mm.
Som ett sätt att liksom, ja.
Den här mannen hon var gift med då?
Mm.
För du sa att det kanske inte riktigt var på riktigt det där.
Sam Asghari, han var ju med i en musikvideo som hon var med i, Slumber Party heter den. Och sen ett halvår senare gick de på dejt och sen blev de ihop. Det enda som känns lurt med det där, dels är de ju skilda nu. Efter att boken släpptes, efter att hon skrev så mycket bra om honom i sin bok, så gjorde de slut. Slump, ja, kanske det. Men och att han var ju avlönad av förmyndarskapet, av den här apparaten runt henne. Inte för att vara hennes pojkvän såklart, men för att vara hennes kock, stod det då i papprena. Och det finns ju videos och klipp på honom och bilder där han lagar mat och så. Så han var väl en avlönad kock då antar jag.
Ja, men gud vad knall. Men det är också så här, du vet ju säkert mer än många eftersom du är så otroligt insatt och tittar på allt så här. Men samtidigt så vet man ju inte allt. Man vet ju inte exakt vad som har hänt och varför pappan gjorde som han gjorde och varför det blev som det blev.
Nej, det är jättemycket som har höjt i dunklet runt Britney. Mm. Det är därför bland annat vissa konspirationsteorier är just där. Hon lever inte ens. Så pass höjt i dunklet är allting. Det stämmer ju inte, det är klart att hon lever. Jag grundar ju mycket av det jag vet på, ja, men dels här liksom rättsdokument, alltså de här offentliga handlingarna. Det finns förvånansvärt mycket offentligt om Britney Spears där ute, förutom hennes medicinska historia. Men där kan man se, det finns paparazzi-bilder på vilken medicin hon har gått på och sådana saker. Bara det är så sjukt kränkande, men det säger mycket om hur jagad hon är liksom. Men absolut, och det är samma liksom när konflikten med hennes barn, det har ju behandlats i media som en, nästan som ett kändisgnabb. Mm. Men det är egentligen handlar om, det är liksom en mamma och hennes barn.
Nej, det är super, super, super tragiskt. Mm. Men till slut då, än en gång, varför tror du att hon lägger upp de här nakenbilderna? Är det för att hon tänker att jag lägger upp någonting jag är bra på, som jag brukade vara bra på? Eller varför? Varför porrar hon så mycket? För det känns ju som att hon gör det för att provocera också, eftersom hon får så mycket reaktioner på det.
Ja, men dels som ett långfinger, absolut, till folk som bara har judgat henne och till förmyndarskapet som har sagt så här, du får inte göra så här, du får inte göra de här sakerna. Hon revolterar ju, liksom. Men dels också för att hon vill uttrycka sig. Det här är hennes sätt att bara så här, leva ut, precis som hon gjorde på scen framför oss alla. Och då kan man också fråga sig att, ja, men när hon var en ung vuxen och gjorde de här sakerna på scen, då älskade vi det. Nu när hon är en åldrande kvinna, ja, då ska man liksom rynka på näsan för det. Varför då egentligen? Hon gör ju det på sina villkor nu. Då var det på en stor scen och i musikvideos där massa människor tjänade pengar. Nu gör hon det i sitt vardagsrum på Instagram. Mm. För sig själv.
Hur tror du hon mår?
Jag hoppas att Britney mår bra. Alltså jag älskar henne så, så, så mycket. Jag vill egentligen bara se henne Madonna-style, göra en sista turné och bara visa folk att så här, här är jag, kom igen. Liksom. Och alla ni som bara vet om jag är från Instagram, det vill säga den yngre generationen. Här är jag, så här gör jag. Men jag tror att turnerande och musik är för traumatiskt för Britney. Och hon har ju sagt det bara häromdagen att så här, jag kommer aldrig återvända till musikbranschen. Jag är spökskrivare nu, jag har skrivit massa låtar som ni har hört. Ni kommer inte höra från mig igen på samma sätt. Jag hoppas och jag önskar verkligen att den här familjefejden då med hennes biologiska barn, att den läks omgående. För den är så, det är en så stor pusselbit i hennes liv och i hennes mående.
Har hon vänner? Är hon ensam?
Britney har aldrig riktigt haft sig jättemycket kändiskompisar. Man har typ aldrig riktigt sett
henne. Men man kan ju andra kompisar än kändiskompisar.
Ja, men hon är inte så backad av liksom eliten på det sättet. Nej. Hon har några vänner som bor väldigt nära henne. Hon har en jättenära kompis bland annat då, som bor 5 minuter ifrån henne med bil, som Britney inte fick träffa på 13 år för förmyndarna. Och de har haft koll på hennes telefon, så hon inte fått höras på samma sätt. Hennes pappa har ju avlyssnat henne.
Men hon har ju ändå arbetat typ i Las Vegas och gjort shower.
Det har alltid varit väldigt hårt reglerat. Alltså av den typen att man liksom har fått ett skort hela vägen in, uppträda hela vägen ut. Hon har inte ens fått hänga backstage. Hon har inte ens fått ta en drink efteråt eller käka en caesarsallad i logen med sin familj som har suttit där och ätit och druckit. Hon har bara fått gå upp, göra sin grej, dansa för publiken och återvända hem. Som en fånge.
Men det är ju helt sjukt.
Det är helt
sjukt. Om det du säger stämmer så är det helt sjukt.
Ja, det jag säger stämmer.
Ja, det var Daniel som då, som ni hörde, älskar Britney Spears. Och jag försökte ju, du hörde, jag försökte fråga och säga, men är hon inte knäpp, hon måste må dåligt och så vidare. Och efter det här, efter jag hade pratat med Daniel, så läste jag boken The Woman in Me. Och sen så när jag tittar på de här dokumentärerna, och det som slår mig, det är liksom mammahjärtat verkar. Alltså den här tjejen som slog igenom när hon var så ung och har blivit tok utnyttjad av en elak pappa. Alla i hennes familj har levt på hennes pengar och varit elaka. Och ännu mer, det som hon pratar ju i boken om där, att när då när hon mådde som sämst, när pappan hade henne under förmyndarskap, och hon sa ju det när överhuvudtaget det var på tal att hon mådde så dåligt som hon skulle ha förmyndare. Hon sa, vem som helst men inte min pappa, som har liksom slagit mig både mentalt och fysiskt när jag var liten, vem som helst, men ändå sätter de förmyndarskapet på honom som också har en massa skulder och så vidare. Så det är helt sjukt på det. Men när hon mår som sämst i alla fall, då släpper både mamman en bok och syrran en bok om livet behind the scenes. Och då säger hon bara så här, är det det man skulle göra om man hade ett barn? Vi säger att Bianca skulle må jättedåligt. Är det det du skulle göra då? Släppa en bok om livet som Biancas mamma för att tjäna pengar och sitta i intervjusoffer? Eller kanske man säger, nu måste vi lösa det här och stänga dörren. Alltså det är så... När hon beskriver allt det här, och på något vis är det två delar. Ja, hon mår dåligt för att hon slog igenom för tidigt, för att alla utnyttjade henne, för att folk sexualiserade henne. Alltså man tittar på intervjuer, du vet, när hon sitter där som 16-åring så sitter intervjuaren och bara säger, ja, alla pratar om dina bröst, vad fina bröst. Alltså förstår du, det är så sjuka grejer. Eller den frågan som många undrar och som också hon skriver om i boken är ju att folk tycker att jag är konstig, men jag känner nu äger jag jag lägger upp vad jag vill, jag äger min egen sexualitet. När jag stod på scenen och dansade typ samma danser, samma steg som hon gör på Instagram, när hon stod på scenen och porrade sig eller på MTV och galer och så vidare, då var hon het liksom. Nu gör hon det och skiter i vad folk tycker. Hon bara, jag äger mig själv, jag gör det här liksom.
Men vad säger hon om varför hon inte kan liksom ändå bete sig mindre sexuellt? För det är väldigt utmanande på hennes Instagram. Hon ligger ju liksom och... Ja, det är mer avklätt än inte vi har pratat om där. Varför kan hon inte bara skippa den biten och kanske försöka fokusera på att få en bra relation med sina barn igen, känner jag? För det här är ju, de måste ju skämmas ganska mycket.
Nej, men hon skriver ju jättemycket om barnen. Det är barnen och de har ju tagit barnen ifrån henne och sagt så här, pappan har sagt så här, du får inte träffa dina barn om inte du gör den här showen. Om inte du står upp och gör den här showen och får in de här pengarna, så ser vi till att du inte träffar dina barn. Hon får inte ha en telefon, hon får inte dricka alkohol, hon får inte dricka kaffe, hon får inte umgås med mig. Allt det där har de bestämt över henne i 13 år.
Ja, det är sjukt.
Så att hon har ju säkerligen, hon har mått så dåligt som det överhuvudtaget går att göra, och är inte som alla andra. Så att jag skulle inte säga att hon är frisk. Att hon gör så där och lägger ut såna grejer, det är inte friskt. Och hon säger inte heller att hon är frisk, men som människor runt omkring har betett sig. Men det som slog mig också när jag tittade på allt, det var att hon faktiskt sjunger rätt bra. Har du tänkt på att hon kan sjunga, eller har du tänkt att det är liksom fixat, hennes röst?
Jag har nog tänkt att hon inte sjunger så bra. Jag såg en konsert med henne som var ganska urusel, och då kändes det inte som att hon sjöng live överhuvudtaget.
Nej. För det är intressant, hon säger ju själv det också, att mycket av många av hennes shower, bland annat en Las Vegas show som hon hade, som pappan hade, eller de hade tvingat henne att göra, och att hon inte fick göra någonting, alltså ingenting, förutom att åka från hotellet eller där hon bodde till scenen, gå av scenen, åka tillbaka till hotellet utan att träffa människor. Hon sa det, jag gjorde det så dåligt som möjligt. Jag försökte göra det så dåligt som möjligt så att min pappa skulle bli straffad. Alltså förstår du
så? Sjunga så dåligt som
möjligt. Hela showen, alltså dansa dåligt, sjunga dåligt.
För jag kommer ihåg, det här är väldigt, väldigt länge sedan. Jag tror till och med vi pratade om det i podden första året. Så hade jag sett ett klipp där Britney Spears åkte runt med Ellen DeGeneres och skulle sjunga Happy Birthday för folk. Och jag bara, hon kan inte ens pitcha. Alltså hon kan inte ens sjunga Happy Birthday rent. Och jag fick jättemycket hat och arga kommentarer från Britney-fans som bara, hur kan du säga så om Britney? Så att, jag vet inte, men jag har ju fått känslan av att hon inte kan sjunga. Men alldeles sedan vet jag att hon var med i Disney-klubben, heter det inte, vad heter det?
Ja, men Mickey Mouse show. Ja, eller?
När hon var liten. Ja. Och då sjöng hon ju, även om hon sjöng ganska i min värld, lite tillgjort och brådmoget vilja, men inte kunna sjunga soul, lite så kan jag tycka.
Men... vi kan väl lyssna på hur det lät?
Ja.
Här har vi en ung Britney.
She's a force of nature. The way that girl handles a microphone and handles a stage. And it was obvious that she was damn good.
Ja, men där låter det som hon kan sjunga. Men du är bättre på det här än jag. Men i alla fall, det jag slås av är i alla fall när man hör hennes historia är att det här är en tjej som det har varit riktigt synd om. Och hon har ju varit mega, mega stor. Jag har inte tänkt på. Det finns ju så många megakändisar som parerar paparazzi och så vidare. Men just när hon rakade av sig håret som hon berättar om där. Det är ju, då har hon liksom precis fått sitt andra barn. Kevin som är pappa till båda stänger ut henne helt. Vägrar att prata med henne. Släpper inte in henne för att träffa.
Och hur lyckades han med det då?
Nej, han bara åkte därifrån, låste in sin musik. Hon åkte dit för att försöka träffa honom med barnen liksom. Och paparazzerna jagade. Nej, hon hade barnen. De var bara, de yngsta var bara några månader. Och han vägrade träffa henne överhuvudtaget liksom. Han skulle göra rapkarriär. Och många hånade honom liksom, i tidningarna och så vidare. I alla fall så tror jag att just paparazzi-biten när man är så här megastjärna, antingen klarar man det eller så mår man jättedåligt. Och ju sämre hon mådde, ju roligare blev det för de här paparazzerna. Ja. Men hon blev ju också väldigt, väldigt, eller har blivit kritiserad också för att hon, hennes klädstil, att hon har varit så sexy. Och då, när man tittar på alla de här intervjusituationerna, och då är det många som har intervjuat henne genom åren. Vem tar de som exempel? Jo, Sofia Wistam från TV4 som jag var på då. Intervjuar Britney. Och i de här dokumentärerna, då är det jag som inklippt. Ni kan väl få lyssna på hur det lät.
När... ja, gud vad kul.
It's worth it. Is it true you have your own jet plane?
Well, when I, you know, have to fly somewhere, you know, and we don't have enough time to take the bus. Yeah, I have a jet.
But when you travel around the world like this, do you bring your friends and family?
Yeah, I was in Hawaii before I came here. I did a Fox special. And I flew four of my girlfriends up for like 2 days because I had 2 days off. And we had a blast. We like laid out all day and shopping and, you know, went out. It was fun. It was so much fun.
Is it difficult to meet new friends now? Is it difficult to trust on people while they're your friends?
Yeah, definitely. Because it's like you never know if that person is talking to you because if you're just a cool chick or, you know, of who you are, you know, and what you are, you know. But I keep myself surrounded with really, really cool people, like my crew that travels with me. They're, you know, we're like family, you know, me and the dancers and, you know, Felicia and all the crew. We're like, we have so much fun, you know what I mean?
Ja. Stort ändå.
Ja, men just i det här fallet så blev det mycket Britney. Men i alla fall, jag är på team Free Britney helt plötsligt. Nu är hon ju fri.
Det är hon verkligen. Men då vill jag fråga, vad tycker Daniel Paris? Och vad memoarerna kanske hon inte ens hade hunnit skilja sig än. Men vad hände med mannen som hon gifte sig med? Som ändå stod vid hennes sida i så många år. Och sen gifte de sig och då tog det slut. Har han solovårat henne eller?
Han väntade ju med, eller de skiljer sig då när boken var släppt. Och hon är snäll mot honom i boken. Men enligt Daniel då, så var han också avlönad av pappan. Avlönad som kock, denna Sam. Så att han var liksom en i personalen i princip som skulle se till att hon inte gick hemifrån och så vidare.
Fast det vet ju alla att de har haft ett förhållande.
Ja, och till och med att tydligen hon var gravid och fick missfall med honom, skriver hon i boken.
Ja, ja. Det, jag följer henne på Instagram, så det vet jag ju att det var så. Men ja, man undrar vad som hände där. Och när, att, har han inte gått ut och pratat någonting? För han måste ju kunna bli erbjuden hur mycket pengar som helst för att berätta om sitt liv med Britney. Mm,
det kommer nog. Tror jag. Alla ska tjäna pengar, känns det som, med, på historien om henne. Liksom.
Stackars!
Men något annat som har kommit nu, jag vet inte om du har följt det, men Gypsy Rose, har du koll på henne?
Nej.
Den här tjejen har alltså precis, hon heter Gypsy Rose, har precis släppts ur fängelset. Och hon, hennes livshistoria har också blivit tv-serie, både med skådespelare och dokumentär. Det heter alltså Münchhausen by proxy. Det är hennes mamma, det här är helt grymt. Och det, nu har jag blivit lite besatt av det här. Och lite mitt mammahjärta gör ont där också. För att hennes morsa, Didi kallad, har lurat henne, hela hennes uppvuxen.
Men vem är hon från början?
Hon är en amerikansk tjej där mamman har lurat henne att hon är sjuk. Att hon har cancer, att hon är synfel, döv, att hon är efterbliven. Allt det där. Så har tvingat henne sitta i rullstol, matat henne med mediciner, intervenöst. Hon har alltså haft en port, så hon har inte kunnat äta mat, utan hon har sagt...
Hon var egentligen helt frisk.
Hon var helt frisk. Och till slut, efter en massa år, så får hon kontakt med en kille över nätet och tillsammans, eller det är killen då, Nick, som tar livet av mamman. Så att de satt inne för mord, båda två, eller anstiftan till mord för henne, och nu kom hon precis ut och ger nu intervjuer, och jag blev lite besatt.
Är det en dokumentär eller är det en spelfilm?
Båda. De, alltså, de har gjort så mycket. Men nu har de kommit ut. Alltså, nu är det massor med, nu gästar hon alla tv-shower, ja, och så vidare.
Nu sitter hon inte inne längre.
Nu sätter hon inte inne längre. Så att, men det, jag har också blivit så här... Gud, och det är så, jag tittade på dokumentären och pratade med hennes pappa då. Hennes riktiga pappa. För mamman tog henne då. Och han är så här, ja, men hon hamnade i rullstol. Alltså hon hade helt fungerande ben. Rullstol när hon var 5-6. Alltså förstår du? Och då övertygade mamman henne att hon inte fick gå för det var skadligt. Så satte henne i en... Det är så fruktansvärt. Och alla läkare som hon har lurat och duperat.
Nej, det är så hemskt. Den här mamman förtjänade ju inte att vara lycklig i alla fall.
Nej.
Och fy fan att liksom... Du sätter ett barn till livet och sen... Jag tror att det heter någonting, det här att man
proxy
har...
by Münchhausen. Eller, det var...
Ja, det heter det, när man har uppmärksamhetsbehov, ja.
Nej, utan när man påtvingar då en sjukdom på en annan person, lurar den personen att den är sjuk.
Ja, precis. Okej, okay. Men det jag menar, ja, exakt. Och det är väl det jag menar. Jag menar inte bara uppmärksamhetsbehov, för det är exhibitionist. Och det är vi alla. Nej, men det är precis när man... men hon går igång, mamman, på att få uppmärksamheten. Att, åh, vad du synd om din dotter och vad duktig du är som tar hand om.
Och fick jättemycket pengar. De fick ett hus, de fick åka på resor. Det är så många insamlingar till den här lilla tjejen som hon också lurade. Hon fick inte... Pappan sa det sen, när jag skulle ringa och säga grattis på hennes 18-årsdag, så sa mamman i telefon, ja, men säg inte hur gammal hon är, för hon vet inte det. Alltså hon visste inte ens hur gammal hon var. Det är helt sjukt. Men någonstans, när jag också tittat på intervjuerna med henne nu, Gypsy Rose, så säger hon, men vad tycker du om din mamma? Ja, men hon är en sjuk människa. Lite grann som jag tänker om Britney Spears pappa. Liksom. Så det beskriver hon i boken också, att hans pappa var väldigt elakt mot honom. Det blir ju ofta så att det... Så att den här mamman till Gypsy Rose... Hon sa ju det, att vi var liksom bra vänner och vi älskade varann, men hon var sjuk. Hon var sjuk människa, psykiskt sjuk människa.
Oh. Oh, herregud, det finns så mycket livsöden och trauman. Och, ja, man får, ibland får man vara glad att vi lever ändå i lilla Sverige. Mm. För att... här är vi ju mer skyddade överlag liksom. Om du slår igenom som artist här också, så har du ju inte den enorma pressen som du har utomlands. Så vi har inte paparazzis på det sättet. Och nu pratar vi såklart bara om vår bransch. Men
jag undrar, Bianca då, som ändå är en av Sveriges största stjärnor just nu, är det paparazzi som förföljer henne? Är de överallt där hon är och så här?
Nej. Vi har inte...
Gud, vad skönt.
Mm. Nej, men det har vi inte i det här landet. Och det ska vi vara väldigt... Förlåt, jag är så trött. är så trött. Nej, men det har vi inte, och det är ju fantastiskt. Det är, alltså, fotograferna och skvallerpressen må vara jobbiga ibland. Jag tyckte att de varit pest och pina när jag gått igenom separationer och man inte vill att de ska skriva om en. Men någonstans så har de en helt annan respekt för barn. De skriver, hänger inte alls ut barn till kända föräldrar i Sverige. Liksom. Vi kan respektera det om det är sådana saker. Och fotograferna typ står på röda mattan. Det finns... Ja, skvallertidningar som stoppar pressarna, som har någon sån där folk som tar lite hemliga bilder, men de är ju å andra sidan totalt ointressanta, så att,
ja.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.
Luleå kommun startade för ett tag sedan en Säg hej-kampanj, alltså en satsning för att folk helt enkelt ska hälsa mer på varandra. Och den här kampanjen har blivit viral över hela världen och kanske till och med har blivit större utomlands än här hemma. Vi har inte hört talas om den, i alla fall inte innan det här. Den har blivit uppmärksammad i Japan, Indien, USA, Nya Zeeland och... där det beskrevs som att introverta Luleåbor måste börja lära sig börja hälsa på varandra. Och brittiska The Guardian har testat det här i London, vilket de skriver om i en artikel då. Will the Swedish Say Hi campaign work in London? We put it to a test. Och ja, i alla fall. Frågan är, vi svenskar är ju inte lika tjenis, alltså man hälsar ju inte lika lätt. Samtidigt som när jag bodde på en lilla ö när jag var liten, då hälsar man ju alltid på landet när man är ute och går. Då hälsar man ju alltid. Hälsar du på folk?
Ja, vi pratade om det också. Jag tyckte det var lite skönt under pandemin att man inte behövde hålla på och krama alla och liksom...
Nej, men det är ju så när du känner. Jag menar, när du är ute och går med hundarna och träffar dem på gatan, hälsar du då?
Ja, ja, men det gör jag. Om någon säger så här hej till mig, så säger jag hej hej tillbaka. Men...
När du går in i en hiss?
Nej, då står jag nog. Nej, då tittar jag nog ner lite i marken, tror jag.
Jag tycker det är väldigt... Jag har ju en kompis som bor i USA där, och när hon är i Sverige, hon pratar med alla hela tiden på ett så här amerikanskt sätt. Uh-huh. Och varje gång jag är med henne så känner jag mig så här, gud, men så vill jag vara. Det är rätt härligt att vara så här, hej, hej, hej. Ja, det behöver ju inte vara mer än ett hej egentligen.
Nej, och jag menar, det är väl jättehärligt om man står bredvid någon och bara säger, gud, jag måste bara säga, gud vad fin frisyr du har, eller vilken vacker kappa, eller vad fräscht du ser ut, eller vad...
Ja. Man blir så glad när de kommer fram och säger, gud vilken fin tröja. Alltså man blir ju så här, tack!
Verkligen. Så det kan vi ta med oss från den här podden.
Nu ska ni lära er att bli lite mer som Luleåborna då. Och ett annat ord som har flugit, ett nyord för 2 år sedan tror jag, det är ju då en svensk kvinna som heter Margareta Magnusson som har skrev boken Döstädning, ingen sorglig historia, som har blivit då en internationell bästsäljare och som hyllar då det från början svenska uttrycket döstädning som vi har pratat om, att man liksom börjar rensa ut innan man står liksom på stupets brant.
Uh-uh.
Och jag tycker att alltså, bara nu när Texas flyttar och Lennox, alltså det är skönt att rensa och slänga och ge bort.
Det är jätteskönt. Det är min stora dröm att det skulle vara bättre på att rensa. För jag tycker det är... Jag skulle vilja ha... Alltså, det här låter så sjukt. Men fick jag önska så skulle jag ha hälften så mycket kläder i min garderob.
Du, jag tittade in på vägen in i ditt sovrum där vi sitter då i din säng nu. Tittade jag bara in. Alltså, du har... Jag har mycket kläder. Du har 10 gånger mer kläder än vad jag har. Hur många klädesplagg använder du av de som ligger där? I procentsats?
Alltså, säkert bara en...
1%?
Ja, 1%. Nej, men typ. Men sen har jag också väldigt mycket, så att... Som nu, om jag gjorde en tv-gala här i veckan...
Cancergalan
på TV4, där jag och Hanna sjöng. Och då skrev hon kvällen innan så här, vad ska vi ha på oss? Vad tycker du? Och jag bara, gud, jag har inte ens reflekterat över det. Och då är jag så här, då bara slänger jag ner 10 klänningar och 10 par skor och så bara tar jag med mig det. För att jag har ju hemma, jag behöver inte gå och köpa nytt eller liksom. Men sen hamnar det där i någon kasse och sen byggs det på någon annan gång och nu ska jag ta med mig kläder till showen. Och... Så att jag har kläder för alla tillfällen, men jag använder inte allting. Så.
Och du kommer i, bara det är ju skönt. Jag har ju väldigt mycket i min garderob som jag aldrig kommer komma i mer igen, men jag kan inte slänga det.
Ah, du har så... Okej, för jag har ju kläder... Absolut olika, man går upp och ner i vikt. Jag har ju klänningar som man ibland tror du, men jag måste se om jag kommer i det. Mm. Men... De klänningarna som är pyttesmå, så jag känner att så där smal kommer jag aldrig bli igen. De har jag gett bort eller sålt.
I alla fall, den här Margareta skriver när hon själv då instruerar nybörjare i döstädning. Besök dina förvaringsutrymmen och plocka fram vad som finns där. Vem bryr sig om de sakerna när du inte är längre där? Det har jag tänkt i min källare. Där har jag väldigt mycket så här, gamla brev och foton. Ingen kommer liksom, de kommer bara slänga, hiva den där lådan sen när jag dör. Alltså.
Det är ju det som är lite sorgligt. Man tänker så mycket, mycket man spar. Och sen när någon ska då liksom rensa upp det, när man väl har gått bort, så är det nog mycket som de bara kommer... Oj, oj, det, så är det för mig också. Jag har ingen aning om vad jag har i mina lådor ibland.
Fast det är bra att flytta. Det har vi pratat om tidigare också. Och du har flyttat.
Jag ser när jag sitter här nu. Kolla liksom spryset i mina fönster. Det är snett. Eller det ska vara så kanske, att det ena fönstret är lite större. Ser du?
Ja, jag ser. Jo, men det ska det nog vara. Det kan ju inte vara snett. Jo, men det kan ju inte vara snett på alla. Ja.
Nej, det är någon idé. Sånt som man upptäcker när man sitter på sin säng klockan 10 på kvällen och poddar och bara, i mina fönsterramar sned.
Ja, vi kan ju inte avsluta med något annat än en Britney-låt. Du får välja.
Ja, men då tycker jag, för hon har gjort så mycket bra uptempo-låtar, men jag gillar också den här Sometimes. Det är verkligen boyband låt. Jag var faktiskt lite inspirerad av henne där när jag släppte min, nu skäms jag säga, med min senaste platta. För jag har ju inte släppt ett soloalbum sedan 2006 eller 2007. Åh, pinsamt. Ja, så länge sedan var det. Men då hade jag med två låtar som jag liksom, som var lite inspirerad av den här. Så jag älskar den här, Sometimes.
Puss på er.
Puss på er, hej. You tell me you're in love with me, like you can't take your pretty eyes away from me. It's not that I don't wanna stay, but every time you come to cry,
you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.